بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد كتاب توحيد لكون تري وفي هكم الفرام تلا تري دي فاشن اي دي فشتا كابتلت. Och det är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Din Herre har bestämt att ni inte ska dyrka någonting annat än honom och att ni ska vara goda mot era föräldrar. Surat Isra, vers 23. I denna vers så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَقَضَى. Ordet qada kan komma med olika betydelser i Koranen. Men här så har ulema och salaf nämnt att ordet qada betyder amara. Beordrat. Shara'a. Han har lagstiftat. Wa wassa. Han har typ wassa. Påbjudit. Påbjudit. Och det är typ synonymer. Beordrat, lagstiftat, påbjudit. Waqada. Vad är det Allah har beordrat med? Att endast han ska dyrkas. Att inte dyrka någonting annat än honom. Det är samma sak som la ilaha illallah. Endast Allah har rätt att dyrkas. Så här säger Sheikh Fawzan att Allah subhanahu wa ta'ala har här lagstiftat och beordrat att endast han ska dyrkas. Allah subhanahu wa ta'ala har aldrig någonsin beordrat och påbjudit och lagstiftat att någonting annat än honom ska dyrkas. Från begynnelsen har Allah azza wa jalla aldrig någonsin uppenbarat och påbjudit att någonting annat än han ska dyrkas. Utan det är bara shaitan som har påbjudit detta. Utan Allahs religion som han har lagstiftat är att han ensam ska dyrkas utan partner. Och den här versen bevisar också då Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen i surat al-Isra, om ni kollar وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. Ni finner här, om ni öppnar, att de här verserna kommer att följas av ett antal påbud. Det fortsätter mer än en, nästan en och en halv sida med påbud. Och då säger ulema att Allah azza wa jall inleder alla dessa påbud med påbudet av tawhid. Och då säger de, det här bevisar att de goda gärningarna som nämns här efter, alla de här goda gärningarna som nämns här efter, inte gynnar. Och det är 17 stycken gärningar sammanlagt. 17 stycken goda gärningar som alla uppmanar till. Efter tawhid, 17. Så ingen av de här 17 gynnar förutom med tawhid. Yani, du kan inte, eller du kommer inte gynnas av att göra dessa goda gärningar om du inte har uppfyllt den första. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är som nyckeln in till dessa goda gärningar. Och här nämns också en annan viktig princip. Och det är att yani, det som är gott och rätt gynnas inte och, eller accepteras inte om det inte är på rätt grund. Alltså med tawhid. Och då säger man på arabiska at-takhliya qabla tahliya. At-takhliya qabla at-tahliya. At-takhliya betyder att ta bort det som är dåligt och det som är fel eller det som är smutsigt. Innan at-tahliya man förskönar eller förgyllar, man gör den här platsen vacker. Man gör den här saken vacker. Yani, kortfattat. Om du vill göra till exempel ett hus fint. Om huset är smutsigt och stökigt och ingen har varit där typ på 10 år. Då kan jag inte bara komma och stoppa fina nya möbler på golvet, eller hur? Och hänga upp nya gardiner och sen tro att huset är fint. Vad är det första du måste göra? Du måste göra en grovstädning, eller hur? Ta bort det som är smutsigt och orent. Sen kan du göra huset vackert. Och samma sak är det med goda gärningar. Du kan inte komma och göra goda gärningar om du inte först har rensat din aqida och din tro och din iman från det som är fel och det som är smutsigt och orent. Alltså kyrk och liknande saker. Så först börjar man med att rena och sen gör man det som är bra. Så ingen av de goda gärningarna som nämns efter det här påbudet accepteras om man inte har uppfyllt ett tawhid. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att man endast ska dyrka honom och sen att man ska vara god mot sina föräldrar. Och bil walidaini ihsana. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, versen fortsätter, att om dina föräldrar blir äldre medan du lever, en av dem eller båda av dem, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, så säg inte uff till dem, وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, och höj inte heller rösten mot dem eller tala inte ohövligt mot dem, utan tala med vänliga ord till dem. وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, utan sänk till dem ödmjukhetens och barmhärtighetens vinge och säg att min herre var barmhärtig mot dem så som de var barmhärtiga mot mig när jag var liten. Så här nämner ulema som Sheikh Fawzan och andra att Allah Azza wa Jal på så många ställen i Koranen nämner föräldrarnas rättigheter tillsammans med hans rättighet. Hur många texter finner vi inte i Koranen och Sunna där Allah beordrar med tawhid, vilket är den största rättigheten, och så nämner han föräldrarnas rättigheter. För han säger att det finns ingen människa på jorden som har varit så god mot dig som dina föräldrar. Yani efter Allah Azza wa Jal, han är den godaste. Men efter Allah Azza wa Jal kommer dina föräldrar. Så den största tacksamheten ska vara jämt emot dem. Och man finner motsatsen. En av de största skyldigheterna mot Allah och hans profet alaihissalatu wassalam. Och de största synderna är mot Allah och hans mot Allah azza wa jalla och sen föräldrarna. Eller hur? Då profeten Muhammad alaihissalatu wassalam nämnde de största synderna, vad sa han? Al-ishraku billah wa uququl walidain. De största synderna och det största brottet är att sätta någonting vid Allahs sida och att vara olydig mot sina föräldrar. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger i de här verserna att man ska vara god mot sina föräldrar. Ihsanen. Vare sig de lever eller är döda. När de lever, du ska behandla dem med respekt. Wa qul lahum qawlan karima. Tala till dem med respektfulla ord. Och säg inte uff till dem. Och här nämner ulema att uff är typ det minsta dåliga man kan säga. Ja, om någon säger, gå ut och handla och det är iskallt, och säger uff. Det kanske inte är jättegrovt. Det kanske inte är en förelämpning. Men det är fel. Det är haram. Så om Allah Azza wa Jal förbjuder oss från att säga det minsta dåliga, så är det underförstått att allting som är värre än uff är ännu mer haram. Eller hur? وَلَا تَنْحَرْهُمَا. Och man ska inte heller skrika på dem eller tala med hög röst, respektlöst, utan tala med respekt och barmhärtighet till sina föräldrar. Och det finns många, många hadither och koranverser om att vara god och respektfull mot sina föräldrar. Så länge de inte beordrar med synd, så ska man lyda dem. Och profeten Muhammad alaihissalam nämnde det här i så många hadither. Då han nämnde de bästa av gärningar. Vad sa han för någonting? Då han frågades, vad är den bästa gärningen? Han sa, ja? As-salatu ala waqtiha. Han sa att be på tid. Och så sa man, vad kommer sen, ya Rasulullah? Birr al-walidain. Och vad kommer sen, ya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah. Så att vara en person som är mån om att be på tiden och att ta hand om sina föräldrar är bättre än al-jihad fi sabilillah. Och många av ulema säger här, eller i förklaringen på Tirmidhi, de säger att varför? För bönen är någonting du gör dagligen. Det är mujahada. Att vara god mot sina föräldrar gör du dagligen. Till skillnad från jihad som du kanske gör någon enstaka gång i livet under en väldigt kort period. Så att härda med att be i tid hela livet och att vara god mot sina föräldrar är de bästa av gärningarna i islam. Och vi finner de här hadithen också då folk kom till profeten Muhammad alaihissalam från Yemen och sa, ja Rasulullah, jag har kommit ut hijra till dig. Och då så frågade profeten alaihissalam, har du föräldrar? Han sa ja. Han sa, har du bett dem om tillåtelse? Och det var jihad. Han sa nej. Han sa, gå tillbaka och be dem om tillåtelse. En annan man kom och sa, ja Rasulullah, jag lämnade mina föräldrar gråtandes för dig. Jag kom till dig och gjorde hijra till dig och mina föräldrar har jag lämnat. De grät för att jag lämnade dem. Och då så sa profeten alaihissalam, gå tillbaka och få dina föräldrar att skratta så som du fick dem att gråta. Och en annan man kom och bad om att göra jihad med profeten Muhammad sallam. Han sa, lev dina föräldrar. Han sa ja. Han sa, gå och gör jihad med dina föräldrar. Fihima fajahid. Så alla de här haditherna tyder på vilken otrolig status de har i islam. Och de har frågat profeten alaihissalam, vem är den personen som har mest rätt till min vänlighet? Så sa han, din mor. Vem kommer sen? Din mor. Vem kommer sen? Din mor. Vem kommer sen? Din far. Och han nämnde också att Allahs välbehag ligger i föräldrarnas välbehag. Ridda Allah fi ridda al-walidain. Wa sakhat Allah fi sakhat al-walidain. Och Allahs ilska ligger i föräldrarnas ilska. Så vill du göra Allah nöjd, gör dina föräldrar nöjd. Vill du undvika Allahs vrede, undvik dina föräldrars vrede. Och det finns många, många bevis på just detta. Men en viktig punkt att poängtera. Vill man göra goda gärningar så behöver du inte åka runt halva jordklotet. Ibland bara de finns i ditt hem. Eller hur? Allahu Akbar. Så tänk på det. De bästa av gärningar är kanske de som är just nära till dig. Då kanske någon säger, men vadå? Min mamma är inte praktiserande. Min mamma är emot. Ja, men då är hon i störst behov av dig. Eller hur? Så det är jätteviktigt. Det här var första versen. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen som då författaren nämner efteråt. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dyrka Allah och sätt inte någonting vid hans sida. Och den här versen är från surat An-Nisa. Och det är den första meningen från 10 råd. الحقوق العشرة. En vers som brukar kallas för de 10 skyldigheterna. De 10 skyldigheterna. Och den största och första av skyldigheter är att endast dyrka Allah och att inte göra kyrk. Vilket återigen bevisar att tawhid är det viktigaste och det är grunden till allt. Allah azza wa jalla börjar med tawhid. Och därför ska vi också börja med tawhid i allting. För ingen gärning accepteras utan tawhid. Och här finner vi också att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Här har vi al-ithbat wa al-nafi. Att man bekräftar och man negerar. Man bekräftar att endast Allah har rätten att dyrkas och man negerar att någonting annat än Allah har rätten att dyrkas. Och det här är betydelsen av la ilaha illallah. La ma'abuda bihaqqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. La ilaha nafi. Ingen har rätt att dyrkas. Man negerar. Illa Allah, man bekräftar att endast Allah har rätten att dyrkas. Och här nämner Sheikh Fawzan och många andra av ulema att Allah subhanahu wa ta'ala säger: dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Man har översatt här någon vid hans sida. Men ordet shay'an på arabiska är typ det mest, vad kan man säga, generella ordet som finns. Ja, ni sätter inte något vid Allahs sida, kanske skulle vara en mer korrekt översättning. Någon kan ju vara någonting levande, eller hur? Det är det första man tänker på. Men något kan ju vara någonting icke-levande också. För folk dyrkar allt möjligt. Stenar och jinner och solen och månen. Människor och gravar och awliya och profeter. Så sätt inte något vid Allahs sida. Och det säger Sheikh Fawzan, det här omfattar all form av kyrk. Stor och liten. Finns inga undantag. Ingen kyrk är tillåten. Ja. Och här nämner också ulema att Allah subhanahu wa ta'ala säger: dyrka honom och sätt ingenting vid hans sida. Att dyrkan eller ibada är tawhid. Den sanna dyrkan är tawhid. Och en dyrkan som inte innehåller tawhid är inte en dyrkan. Yani man kan inte kalla någonting för ibada, för dyrkan, om den inte baseras på tawhid. På uppriktighet för Allah subhanahu wa ta'ala. Och Sheikh Fawzan lägger till att den kallas inte heller för dyrkan om den inte är i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Igen, uppriktigt för Allahs skull och i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi wasallam. Sen nämner författaren den sista versen här. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل يعني سي محمد سي till folket, kom, تعالوا, så ska jag läsa upp för er vad eran herre förbjudit er att göra. Ni ska inte sätta upp någonting vid hans sida. Surat al-An'am. Och de här verserna från Surat al-An'am fortsätter också. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nämner här vad man inte får göra för någonting. Och nämner många saker som är förbjudna. Men återigen, det största förbudet är kyrk. Och då förstår man motsatsen, att det största påbudet är tawhid. Så återigen, den värsta av synder är kyrk. Och det här säger Sheikh Fawzan också här i förklaringen. Att om du frågas, vad är den värsta synden? Kyrk. Vad är det värsta brottet? Kyrk. Vad är det största felet? Kyrk. För det var det som Allah började med. Det är det värsta brottet människan kan göra. Och gör man kyrk, så kallas. Alla andra synder efteråt är yani mindre, kan man säga. En kyrk är det värsta man kan göra. Och Ibn Mas'ud sa att den som vill läsa Muhammeds testament alaihissalam med hans sigill, eller det som han dog på, ska läsa det som Allah ta'ala sa. Och så läste han de här verserna. Säg Muhammed, kom så ska jag läsa upp till er vad er herre förbjudit er att göra. Ni ska inte sätta någonting vid hans sida. Till slutet på verserna där Allah ta'ala säger: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ. Att det här är min raka väg, så följ den och följ inte de små vägarna som leder er bort från min raka väg. Här är en fråga. När profeten Muhammed dog alaihissalam, lämnade han något testament efter sig?
Han skulle lämna.
Han skulle lämna, men han lät bli. Så han lämnade inget testament efter sig, skriftligt eller muntligt. Så vad menar då Abdullah ibn Mas'ud att den som vill läsa profeten Muhammeds testament som han dog på ska läsa de här verserna?
Jag menar Koran.
Nej. Alltså, sahih, att profeten Muhammed, han Jenny lämnade Koranen efter sig. Ja. Han sa, jag har lämnat två saker efter mig. Det som följer, de kommer inte att gå vilse. Koranen och sunna. Ja. Usikum bil Koran. Det är sant. Men, Jenny, just det här rådet. Att när profeten Muhammed sa som låg på dödsbädden, att han skulle ha lämnat de här verserna efter sig. Vad ulema nämner här, som Sheikh bin Baz och andra, att om Abdullah bin Mas'ud menar att om profeten alaihissalam skulle ha lämnat något testament efter sig, så skulle det vara de här verserna. Yani de här verserna, de är muhkama. De gäller, de är inte upphävda. Och de omfattar många av islams viktiga principer. Och det är som att du läser det som profeten ville att folk skulle hålla fast vid efter hans bortgång. Yani det är som profeten Muhammeds testament sallallahu alaihi wasallam. Tidigt.
Sa du att då han skulle lämna dessa verser eller hela Koranen?
Ja, Koranen, det finns också en hadith att han har lämnat Koranen efter sig som en wasiya, eller han har lämnat Koranen efter sig till folket. Men de här verserna, just att de är muhkam, de är yani, vad kan man säga, de gäller, de är inte upphävda på något sätt. Och här kan man ju också ta upp det som Sheikh Fawzan nämner här. Vad han nämner, de här mycket viktiga råden som då finns i de här verserna, att de avslutas med att det här är min raka väg. Och Sheikh Fawzan talar lite om den här versen. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Yani tawhid, att hålla sig borta från kyrk och att göra dessa goda saker, är Allah Azza wa Jalls raka väg. Den raka vägen som inte är krokig på något sätt, som inte har några avvikelser. Islam, den raka vägen, han säger det i Koranen och Sunna. Profeten Muhammeds raka väg, alaihissalam. Och andra ulema nämner också här, tawhid är också den raka vägen. Och folket av sanningen följer denna raka väg. Och följer inte de små vägarna som leder människan bort från den raka vägen. Som folket av bid'ah, och folket av tahazzub, folket av sekter, partier, ideologier som avviker från den sanna och rätta och raka islam. De följer alla dessa små vägar. Och profeten Muhammed alaihissalam illustrerade den här hadithen med att visa den i praktiken. Då han drog ett rakt streck i marken och så sa han, det här är Allahs raka väg. Wa anna hadha sirati mustaqima. Och så drog han små streck till höger och vänster ut från den raka vägen. Och så sa han, hadihi subul, det här är småvägarna. Och på varje liten väg finns en shaitan som kallar människan bort från den raka vägen. Och så läste han de här verserna. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. För de kommer att vilseleda er bort från den raka vägen. Och så nämnde Fawzan, hafizahullah, de här två hadithen också. Som också liknar det här med splittringen. Alltså sanningen är en. Och allting annat än sanningen är falskt. Och att sanningen nämns i singular och är subul, de falska vägarna, nämns i plural utan att specifieras till något visst antal. För de går inte ens att räkna och specifiera. Och de liknar de här haditherna där profeten alaihissalam han sa, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Att den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Mycket meningsskiljaktigheter. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdin. Den som lever och ser denna ikhtilaf, alltså dessa små vägar som leder bort från den raka vägen, vad är räddningen? Han ska hålla fast i min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin al-mahdin. Bit fast vid den med era hörntänder och håll er borta från all form av bid'a, för den är en innovation. Och här säger också ulema att det som har lett, eller det som ledde muslimerna till denna splittring, är just bid'a. Och det som enar muslimerna är sunna. Därför finner man att ahlul bid'a är splittrade, medan ahlul sunna wal jama'a är enade på sanningen i varje tid och plats som de lever på. Och också hadithen om splittringen, där profeten Muhammed alaihissalam han sa att denna umma kommer att splittras i 73 sekter. De är alla i elden förutom en. وَقِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ Vilka är de? Han sa مَاَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمُ أَصْحَابِ Det som jag och mina sahaba är på idag. Så återigen finner man sanningen i en, splittringen är det många, mycket. Och sanningen är att vara på det som profeten alaihissalam och hans sahaba radiyallahu anhum var på. Det här är sanningen. مَاَنَ عَلَيْهِ الْيَوْمُ أَصْحَابِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ Det är samma betydelse av hadithen. Den ena är mer specifik än den andra. Så alla kullihal, islam, en väg. Finns inga olika islam. Finns bara en väg till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är vägen av Koranen och sunnan. Vägen av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi går vidare till den sista hadithen i detta mycket viktiga kapitel. وده حديث معاذ رضي الله عنه معاذ ابن جبل ومعاذ ابن جبل var en väldigt unik sahabi. Han beskrevs som den kunnigaste av sahaba i halal och haram. Profeten alaihissalatu wassalam satte honom som ansvarig över Mekka efter det att man erövrat Mekka. Att Mu'ad ibn Jabal skulle vara domare och lärare till folket i Mekka. Mashallah. Den ansvariga personen. Och efter profeten Muhammeds bortgång alaihissalam så satte Omar Mu'ad ibn Jabal som ansvarig i Sham. Samma sak, domare och muallim. Och han kom senare att dö i Sham i pesten Amwas. Där dog han radiyallahu anhu. Och profeten Muhammed sallam skickade också ut honom till Yemen, som vi kommer att tala om i kommande kapitel, som en domare och lärare. Så denna sahabi var otroligt kunnig, Mu'ad radiyallahu anhu. I denna hadith så säger Mu'ad radiyallahu anhu: en gång då jag red bakom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam på en åsna, så sa han till mig: Mu'ad, يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد يا معاذ vet du vad Allahs rättighet är över tjänarna och vilken rättighet som tjänarna har av Allah? Och då så sa jag: Allah och Rasuluhu a'lam, Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. Allahs rättighet hos hans tjänare är att de ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Och tjänarnas rättighet hos Allah är att Allah inte kommer straffa dem som inte sätter någonting vid hans sida. Och då så sa Mu'ad: Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ska jag inte berätta för folket dessa glada nyheter? Och då så sa han: gör inte det, för då kommer de att förlita sig på detta. Yani de kommer inte att göra så mycket goda gärningar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Taib, återigen, vi går igenom hadithen. Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu satt här tillsammans med profeten Muhammad alaihissalam på samma åsna. Om man läser här översättningen kan man tro att han red bakom, alltså han kanske satt på ett eget djur. Men han satt på samma åsna som profeten Muhammed a.s. Och här säger ulema att det här tyder på profeten Muhammeds ödmjukhet. Den bästa människan som levt på jorden. Wallahi, han kunde välja vilket djur han ville. Eller hur? Han kunde välja att folk skulle bära honom om han ville. Eller hur? Han kunde säga att jag vill ha den finaste hästen, den finaste kamelen. Men alaihissalam, han red på åsna. Och inte bara att han red på en åsna, han red tillsammans med någon. Han var ödmjuk. Många mäktiga människor skulle aldrig sitta tillsammans med någon annan på ett djur. Så han red tillsammans med Mu'ad och tillsammans med många andra av sahaba. Och därför finns det till och med en av salaf som skrev en bok. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men typ de som red bakom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det är boken, den handlar om alla hadither som nämner att de som har ridit bakom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Alltså du kan hitta de mest djupa böckerna i islam. Du kan hitta en bok som handlar om hundar i islam. Alltså som skriver av salaf. En bok som handlar om att kamma håret. Du hittar de mest otroliga böcker som är skrivna av våra imamer. Mashallah. Som tar upp alla de här viktiga sakerna. Alla kulihal. Så ulema nämner också här att hadithen bevisar att det är tillåtet att rida tillsammans på en åsna eller häst eller någonting sånt. Så länge det inte skadar riddjuret. I den här hadithen så säger profeten Muhammad a.s. till Mu'ad: Ja Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Ja Mu'ad, vet du vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Och sedan vad tjänarnas rättighet hos Allah är, om de då lever upp till detta. Och det här är det som är hela meningen med att författaren nämner hadithen. Den här meningen, att han vill bevisa att Allahs rättighet är att han ska dyrkas. Att man inte sätter någonting vid hans sida. Det är Allahs rättighet. Det är vår skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämns dygden av tawhid. Vad är belöningen om man dyrkar Allah och inte sätter någonting vid hans sida? Att Allah inte kommer straffa dig. Han kommer rädda dig från helvetet. Han kommer ta dig in i paradiset. Och det här är från dygderna av tawhid. Belöningen av tawhid. Den här hadithen är otroligt viktig. Här nämner profeten Muhammad a.s. Allahs rättighet över tjänarna. Och det här är också titeln på boken. Kommer ni ihåg det? Kitab al-tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad. Eller hur? Kitab al-tawhid, den heter egentligen så. Genom boken om tawhid. Alltså tawhid, vilket är Allahs rättighet över hans tjänare. Och det är taget från den här hadithen. Allahs rättighet är att han ska dyrkas. Och det är viktigt, för det talas idag mycket om rättigheter. Eller huquq. Men mänskliga rättigheter. Ja? Kvinnornas rättigheter. Arbetarnas rättigheter. Barnens rättigheter. Djurens rättigheter. Det finns allting, eller hur? Men vem är det idag som talar och kämpar för Allahs rättigheter? Har ni hört talas om någon sådan? Ja? Att det är något som folk tar upp i media och Allahs rättigheter. Har ni hört talas om det?
De tar upp allt förutom Allahs rättigheter.
Precis. Allt förutom Allahs rättigheter. Qabbahahum Allah. Vem har skapat människorna? Vem har skapat djuren och kvinnorna och barnen och arbetarna? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Så hans rättighet är den största rättigheten. Vad beträffar skyldigheter så finns det ingen skyldighet som är större än att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal förtjänar att dyrkas. Det är hans rättighet. Han är den som skapat allt, den som äger allt, den som upprätthåller allt. Den mest perfekta, den som al-mun'im, som gett oss allt det goda som vi har. Så han förtjänar våran rättighet. Det är hans rättighet. Och att inte dyrka Allah eller att dyrka någonting annat än Allah är det största orätt man kan göra. Så här nämns att Allah Azza wa Jals rättighet är att han ska dyrkas. Det är inte bara okej, okay, jag vill tro på Gud, jag vill inte tro på Gud, eller jag kan välja och så vidare. Jag kan göra någonting bra. Du har inte valet. Allah förtjänar att dyrkas. Varenda människa och jinn måste dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har änglarna och djuren och allting skapat underkastar sig Allah. Vi människor har valet och vi måste också underkasta oss åt Allah subhanahu wa ta'ala. Han förtjänar att dyrkas. Det är hans rättighet. Och det här är något viktigt att belysa när man pratar med folk om islam. Att det inte är något val som du har, att du kan välja eller inte välja. Utan Allah förtjänar att dyrkas. Han måste dyrkas. Och sen nämns belöningen om man gör det. Våran rättighet hos Allah, om vi lever upp till detta, om vi dyrkar Allah och inte sätter någonting vid hans sida, är att Allah kommer ta oss in till paradiset. Ja. Att ta dem in till paradiset. Eller rädda dem från elden och ta dem in till paradiset. Det här är en viktig punkt som ulema tar upp. Våran rättighet hos Allah. Har Allah skyldigheter mot människorna? Nej. Allah har i grunden inga skyldigheter mot någonting alls. Utan det är allting som har skyldigheter mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och som ulema nämner att människan är så värdelös. Vilka är vi att Allah ska ha skyldigheter mot oss? Vilka är vi att ha rätten att kräva någonting från Allah subhanahu wa ta'ala? Det har vi inte. Allah är inte i behov av oss. Vi har inte gjort någonting för Allah. Allah är inte skyldig oss några tjänster. Så vad menas då med våran rättighet hos Allah? Om vi lever upp till tawhid och inte gör kyrk är att vi ska få gå in i paradiset. Jo, det är en rättighet som Allah azza wa jal har förpliktigat sig själv med. Som en nåd och en gåva till mänskligheten. Som då Allah subhanahu wa ta'ala säger, kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Allah har föreskrivit på sig själv att vara barmhärtig. Annahu man amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah har föreskrivit för sig själv att vara barmhärtig. Om någon av er gör en synd baserat på okunskap eller på dumhet och sen vänder sig i förlåtelse till honom efter detta och korrigerar, så kommer han finna Allah, den mest förlåtande och barmhärtige. Surat al-An'am 54. Så det är också här, kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Allah har föreskrivit, är ni förpliktigad för sig själv att vara barmhärtig. Det har han gjort som ett tafaddul. En gåva från honom. Och det här är viktigt för att det finns vissa ahlul bid'ah som al-mu'tazila. De säger nej, det är Allahs skyldighet. I gengäld mot det goda vi gör är han skyldig att ta oss in i paradiset. La. Det är helt fel. Profeten Muhammad a.s. han sa ingen av er kommer att gå in i paradiset på grund av hans gärningar. Alltså i gengäld för sina gärningar. Och då så sa sahaba, inte ens du ja Rasulullah. Han sa inte ens jag om Allah inte omsluter mig med sin rahma. Så Allah har gjort det här som en gåva. Att han har gjort det obligatoriskt för sig själv att ta in folket av tawhid i paradiset. Wa nas'al Allah min rahmatihi. Här finns också många viktiga lärdomar som ulema nämner från denna hadith. Vi lär oss av hadithen Allahs rättighet. Vi lär oss av hadithen dygden av tawhid, att tawhid suddar bort våra synder. Och att tawhid är den snabbaste vägen till paradiset och den enda vägen till paradiset. Och det kommer vi inshallah tala om i nästa lektion. Vi lär oss också av denna mycket vackra hadith att ett av de bästa av sätten att lära ut på är genom frågor och svar. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad. Profeten alayhis salam fångade Mu'ads uppmärksamhet genom att fråga honom. Och här säger ulema, det finns två sätt att lära ut på. Eller kanske flera sätt, men det vanligaste är det som vi gör nu. Jag förmedlar kunskapen till er. Men här finns ett problem. Någon kan sitta och drömma och tänka. Han kan vara helt borta, eller hur? Och inte alls höra vad jag säger. Men när jag säger, jag frågar dig, vad är Allahs rättighet? Vad är Allahs rättighet? Då får jag dig att tänka till, jag fångar din uppmärksamhet. Och du måste svara. Eller hur? Eller om du inte vet, och jag berättar för dig, så kanske du kommer minnas det här svaret hela ditt liv. För att du lärde dig det här på ett annorlunda sätt, genom fråga och svar. Eller hur? Till skillnad från någon som sitter och säger Allahs rättighet är att han ska dyrkas. Man kanske glömmer bort det. Men när frågan kommer, då minns man det. Så det är ett av de bästa avsätten att lära ut på. Så vill ni att någon ska komma ihåg någonting, använd det här frågor och svar. Och Sheikh Uthaymeen brukar nämna att det också är väldigt användbart bland awam. Är ni folk som inte är vana att gå på föreläsningar och att de sitter bara och kollar på tv och jag vet inte vad. Ja, att du ska sitta och föreläsa för dem, de kanske inte accepterar. Men han säger, kör frågor och svar istället. Fånga deras uppmärksamhet. Så det är ett väldigt bra sätt att lära ut på. Och Mu'adh radiallahu anhu, en annan lärdom. När han frågades här, ja Mu'adh, vet du vad Allahs rättighet är över tjänarna? Och så vidare. Så svarade han, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah och hans profet vet bäst. Och här lär vi oss att om man inte vet någonting så ska man inte hålla på och hitta på massa svar, utan man ska direkt svara Allahu a'lam, Allah vet bäst. Eller la adri, jag vet inte. Eller liknande, eller fråga någon annan. Och det är jätteviktigt. Kan du inte någonting så säg Allahu a'lam. Du ska aldrig skämmas för detta. För en av de värsta av synder är وَأَنْتَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Att ni nämner om Allah det ni inte vet. Att tala utan kunskap. Det nämns tillsammans med kirk i Koranen. För kirk, vad är kirk i grunden? Det är att folk talar om Allah utan kunskap. Så att tala om Allah, tala om islam utan kunskap är från de värsta av synder. Så man ska inte skämmas att säga Allahu a'lam. Och som Sheikh Fawzan nämnde den här berättelsen som ni kanske har hört om den här mannen som reste hela vägen från Afrika till Medina för att träffa Imam Malik. Och han skulle ställa frågor som han skulle förmedla till sitt folk. Det var 40 frågor ungefär. Så han kommer till Medina, till Imam Malik. Och Imam Malik svarar på 4 av frågorna. Och på resten säger han Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Så den här mannen han säger, ja, imam, ska jag åka tillbaka till Afrika och säga Imam Malik sa Allahu a'lam? Han sa ja, varsågod. Åk tillbaka och säg Allahu, Imam Malik sa Allahu a'lam. Han skäms inte. Och därför sa vissa av salaf att Allahu a'lam nisful ilm. Att säga Allahu a'lam är hälften av kunskap. Och de sa, om du ser en människa svara på alla frågor så vet att han är galen. Men du ska vara rädd för honom. Den som inte är försiktig. Och där finner vi mycket av folk som de har jura. De har ett sånt mod att svara på vad som helst. Stora frågor. Där kanske ulema skulle säga, nej men vi måste samla ulema och diskutera den här frågan. Fetwa, direkt. Stämpel, halal, haram. På löpande band. Subhanallah. Ni måste vara försiktig. Du talar om Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är inget fel med att säga Allahu alam. Och det här såg vi själva från våra ulema. Hela tiden. De sa Allahu alam, jag vet inte. Jag måste kolla upp, fråga någon annan. Och så vidare. Men en fråga här. Mu'adh han sa Allahu wa rasuluhu alam. Kan man säga så idag? Varför kan man inte säga så för?
Man kan göra det inom religiösa frågor. Men inte inom universella frågor.
Ja, men även i religiösa frågor så är bättre att säga Allahu alam. Och det är sant att i religiösa frågor Allahu wa rasulu alam. No. Och det är inte tillåtet även under profetens tid alaihissalam, om någon skulle säga till exempel så här, kommer det att regna imorgon? Då får man inte säga Allahu wa rasulu alam. För det är bara Allah som vet sådana saker. Men när det kommer till religionen, namn Allahu wa rasulu alam. Men idag, om du frågas om någonting så säger du Allahu alam. Och beviset på att man inte, att profeten Muhammed alaihissalam inte vet vad som har hänt efter honom är hadithen om al-hawd. Hadithen om profetens damm på domedagen alaihissalam, där folk kommer att dricka vatten. Och när ett visst folk kommer för att dricka så kommer änglarna att fösa bort dem. Och det är folket av bid'a eller folket av innovationer och så vidare. Och då så kommer änglarna att säga till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och den hadithen finns i Bukhari, så den bevisar att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam inte vet vad folk har hittat på efter honom. Och det här är viktigt, för det finns de sufister och koborion som säger att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam vet allt. Han kan komma på maulid och han kan vara med folk och man kan ringa till honom och han är överallt och han vet allt och hit och dit. Den här hadithen bevisar totala motsatsen. Nej. En annan viktig sak, en viktig lärdom som ulema nämner från denna hadith, som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner i Masail, är att hadithen bevisar att det är tillåtet att dölja kunskap om det finns en maslaha, om det finns ett behov. Så är det tillåtet att dölja kunskap. Grunden är att kunskap ska spridas och att det är förbjudet att dölja kunskap. Och profeten Muhammed alaihissalam, han sa om en person frågas om kunskap och döljer den, kommer han att få en pinne av eld i munnen på domedagen. Så grunden är att det är haram att dölja kunskap om du frågas, om det finns ett behov. Men vid vissa tillfällen, platser eller personer som du tilltalar, kan det vara tillåtet att dölja kunskap. Och den här hadithen är ett bevis på det. أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسِ قَالَ لَا تُبَشِّرُ النَّاسِ. Nej, berätta inte för folket, för då kommer de att förlita sig. Vad menas med att de skulle förlita sig? Yani, om du berättar såna här hadither för folk, så kanske de kommer att förlita sig på Allahs rahma. Och det nämns också som en lärdom av hadithen, förbudet av att förlita sig bara på Allahs rahma. Gärna att inte vara rädd för Allah, inte vara rädd för hans straff och bara tänka på hans nåd och förlåtelse och rahma. Gärna, om vissa svaga människor, kanske någon som syndar, hör den här hadithen. Allahs rättighet är att han ska dyrkas, man ska inte göra kyrk. Gör du det, går du till Jannah. Då tänker personen, khalas, jag är muwahid, jag har tawhid, jag gör inte kyrk. Khalas, jag är lovad paradiset, jag kan fortsätta synda. Så undvik att berätta såna här hadithen för sådana människor. Eller den som säger la ilaha illallah, gå till Jannah. Han tänker khalas, jag har sagt la ilaha illallah, jag går till Jannah. Men haditherna måste förstås på ett annat sätt. Du måste också leva upp till la ilaha illallah. Du måste praktisera la ilaha illallah. Så du har folk som överdriver i att förlita sig på Allahs rahma. Och du har folk som överdriver i att vara rädda för Allahs straff. Och vilken av en man följer går man under. Islam är medelvägen. En balans mellan hopp och fruktan. Så att det är jätteviktigt att tänka på vem man pratar med och vad man säger till folk. Det är inte all kunskap som ska sägas till alla människor. Och här är ett bevis. Och det här talar Sheikh Fawzan om här i förklaringen jättemycket. Just den här punkten. Att det inte är all kunskap som sägs till alla människor. Folk är på olika nivåer. Folk har olika förståelser. Och därför måste man också tilltala folk på olika sätt. Och så nämner han de här två kända uttalanden. Det ena är från Abdullah bin Mas'ud och det andra är från Ali bin Abi Talib. Och båda är autentiska. Abdullah bin Mas'ud, han sa: "Ma anta muhaddithun qawmun hadith la yablughu uqulahum illa kana li ba'dihim fitna." Att det händer aldrig att du tilltalar ett folk med ett tal eller hadith som är över deras intellekt, förutom att det kommer vara en fitna för dem. Genom varenda gång du talar med ett folk över deras intellekt. Ma anta muhaddithun qawmun hadith la tablughu uqulahum. Som inte når deras förståelse, förutom att istället för att det kommer gynna dem så kommer det skada dem. Det kommer vara en fitna för dem. Och det här finns i muqaddimat Imam Muslim. Och Ali ibn Abi Talib, han sa: "Haddithu an-nasa bima ya'rifun, aturidu an yukaddaba Allah wa rasul." Tala till folk med det de känner till eller det de förstår sig på. Vill ni att folk ska förneka Allah och hans profet? Ja, det finns saker som är över folks nivå. Så det här är jätteviktigt, att ge folk det som passar just dem. Och här talar ulema om det här som en läkare. Läkaren vet vart man ska ge medicinen, hur mycket medicin man ska ge och när medicinen ska tas, eller hur? Och det är samma sak med ulema. Han vet vem han pratar med, vem som ska ha vad och hur mycket de ska ha och när det är rätt tid. Och han säger, Sheikh Fawzan här, det kommer en ny elev. Du ska inte bara, jalla, nu studerar vi Sahih Bukhari. Utan nej, nu tar vi Arba'in an-Nawawi. Eller hur? Och därför sa han att ulema skrev böcker stegvis. Lättare böcker, lite mer avancerade böcker, lite mer avancerade böcker och jättesvåra böcker. Så att man ska, yani, tilltala folk på deras nivå. Och det här är en jätteviktig sak som vi märker en avsaknad av i den här tiden. Hikma i da'wa. Hikma i att ge folk kunskap. Idag blir folk bombarderade med kunskap på alla möjliga sätt, eller hur? På Facebook, på mail, på internet, Twitter, WhatsApp-grupper. Alltså ibland du kan få hundratals fawaid och lärdomar om dagen. Men i slutändan, vad har du för kunskap? Vad har du lärt dig? Eller hur? Så det är jätteviktigt att inte bara... Bara för att någonting är rätt betyder inte att du bara ska skicka vidare den här saken. Och många väl har kritiserat det här sättet att hålla på och sprida kunskap på. Det kan komma till helt fel personer. Bara för att något är rätt betyder inte att du måste sprida det. Det kanske inte passar att sprida till vissa människor. Och jag har fått såna här frågor. När folk sprider saker och ting som är helt en annan nivå. Eller som är en ikhtilaf-fråga, en ijtihad-fråga. Som en alim har sagt. Det är inte hikma att kanske sprida de här sakerna i Sverige. Folk behöver lära sig aqida och tawhid och salah. Och lära sig älska religionen. Lära sig att försvara religionen från alla de falska saker som tillskrivs islam. Så det är jätteviktigt att tala till folk på deras nivå. Och att sprida kunskap som gynnar folket. Ja? Likulli maqamin maqal. Araberna säger. Allt har sin rätta tid och plats. Likulli maqamin maqal. Jätteviktigt. Och det här är från hikma. Och det här nämner också Ibn Abd al-Barr. De nämner från hikma från Isa alayhi salam att det ska ha stått i el-Injil att vi har blivit förbjudna från att slänga pärlor till svinen. Yani, pärlor är någonting vackert. Du slänger inte till svinen. Det är samma sak med viss kunskap. Det ges inte till vem som helst. Utan det ges till dess rätta folk på rätta plats och rätta tid. Så tänk på det här. Att ibland kan det vara hikma viset att vara försiktig med att sprida viss information. Speciellt om det kan skada personen. Det är för mycket för personen. Utan tala till folk stegvis med deras nivå. Och det som är viktigast för just den här personen. Vi lär oss också av hadithen att det är rekommenderat att sprida kunskap som gör muslimer glada. Sprida nyheter. Tabshir al-muslimin. Att ge muslimer kunskap eller nyheter som gör dem glada. Och vad är beviset på det? Ska jag inte berätta för folket? Yani när Mu'ad fick veta den här glada hadithen så ville han sprida den. Och då säger ulama, det här är ett bevis på att det är rekommenderat att sprida kunskap och nyheter som gör muslimerna glada. En viktig fråga här. Profeten alaihissalam han sa sprid inte den här hadithen. Vi sitter ju och läser hadithen nu. Så Mu'ad måste ha berättat den, eller hur? Och det är Mu'ad som berättar hadithen. Profeten alaihissalam sa sprid inte hadithen. Men Mu'ad gjorde det ändå. Varför?
Nu har vi en studsbött. Han vill inte falla i kitman att dölja kunskap. Som
Jazakallah. Precis. Ta'athumen. Han berättade hadithen i fruktan för synd. Att falla in under att dölja kunskap. Så han berättade hadithen vidare till de som var i hans omgivning. Ja. Så det här var några av de lärdomar vi kan ta från detta kapitel. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.